Det som ni precis har börjat lyssna på är ett avsnitt som publicerades för första gången den 10 april 2021 i Tim Kleins tennispodd. Här snackar vi tennis. Jag tyckte att det var ett så bra samtal och så lärorikt samtal med Kjell Enhager och Magnus Gusten Gustafsson. Så nu väljer vi att också publicera det här avsnittet i min podcastfeed. Och det är för att så många som möjligt ska kunna få ta del av det här avsnittet, som kanske har missat det i den andra podden. Men jag rekommenderar er ändå att gå in och söka på Tim Kleins tennispodd. För där finns det lite fler avsnitt med juniorer och andra personer. Om ni är intresserade av att ta del av ännu mer av vad som sker ute i tennis-Sverige. Men här så kommer vi att lyssna på Gusten och Kjell Enhager. Och det här var från början ett dubbelavsnitt. Men publiceras här som ett och samma avsnitt. Helt enkelt, jag har kopierat över filerna och nu kör vi igång det här dubbelavsnittet helt enkelt. Kjell Enhager och Gusten.
Hej, ni lyssnar på Tim Kleins tennispodd.
Här snackar vi tennis.
Då var det återigen dags för ett nytt avsnitt av Tim Kleins tennispodd. Här snackar vi tennis med mig, Linus Eriksson. Tillsammans med föräldrar, spelare, coacher och en massa annat folk som har eller kanske inte har anknytning till projekten Små Lirare, Tennislirarna och Klein Players, så snackar jag just tennis i den här podcasten. Idag så har vi en otroligt intressant gäst med oss i form av Kjell Enhager, föreläsare och mental coach. Kjell är föreläsaren som har inspirerat hundratusentals personer både inom näringsliv, kultur och idrott. Inom idrotten har han coachat världsnamn som inom bland annat golf, tennis, skidor, ridning och ishockey. Och en av dessa atleter är vår egen Magnus Gusten Gustafsson, som även han gästar det här avsnittet. I avsnitt 3 så har vi delat upp det i två delar. Den här första delen lyssnar ni på nu och nästa del kommer om en vecka. I den första delen pratar vi bland annat om vilka funderingar och problem som är de vanligaste som Kjell stöter på bland tennisspelare som frågar honom om råd med mentala bitar. Vi pratar också om hur mycket det mentala spelet skiljer sig mellan golf och tennis, om man behöver ha varit en duktig atlet själv för att kunna hjälpa en idrottare, hur skiljer det sig att jobba med ungdomar jämfört med vuxna, och om Kjell tycker att tennis verkar vara en tuff och utsatt bana för idrott att tävla i. Vi hoppas att ni kommer gilla det här avsnittet och som sagt, glöm inte del 2 som kommer ut om en vecka. Vi har även haft möjligheten, eller Kjell har delat med sig av 4 böcker som han själv har skrivit som vi kommer att låta ut bland er lyssnare. Håll utkik på vårt Instagram-konto för mer info kring detta. Nu startar vi igång det här samtalet och välkomnar Kjell Enhager tillsammans med Magnus Gusten Gustafsson. Håll till godo! Då är det en stora glädjen att hälsa Kjell Enhager och Magnus Gusten Gustafsson välkommen till Team Kleins tennispodd.
Tack. Tack.
Jag tänkte Kjell här som är huvudgästen får vi ändå säga. Du ska få börja med att på runt en minut berätta lite om vem du är och din resa till där du är idag som coach och föreläsare. Hur låter det då?
När jag var 19 år så blev jag professionell i golf. Skulle spela golf för pengar. Hade det gått som jag hade tänkt, då har jag inte suttit här. Då har jag varit ute och spela golf nu. Det födde frågan, vad är skillnaden som gör skillnaden? Och vad är det som gör att vissa lyckas och andra inte? Och i det fallet var det jag själv. Och då är frågan egentligen, är man född med det här med att vinna och allt det? Eller är det som ungefär som man bakar en kaka, att det är ett recept? Och om jag följer receptet så kommer det ut samma resultat varje gång. Och det gjorde mig extremt nyfiken på naturligtvis både mig själv och framförallt alla andra. Vad är det de där duktiga gör? Har de ett recept eller sitter det i DNA? Nu har det gått 45 år sedan dess. Och frågan tycker jag är lika intressant fortfarande. Svaret på frågan är alltså absolut att det finns oerhört mycket recept att kunna härma och knycka, om man säger så. Om någon bakar en god chokladkaka och så frågar man receptet, så behöver man inte tro på receptet. Man behöver liksom inte, följer man receptet så funkar det. Och många sådana recept har jag hittat under då så att säga, åtminstone de sista 30 åren när jag verkligen haft förmån att få vara med många elitidrottare i olika idrotter. Men mitt yrke är egentligen ledarskap. Ja. Jag har rest runt jorden och jobbat i alla kontinenter och jobbar egentligen med ledarskap.
Ja.
Men mitt intresse är kvar sedan den här golfen. Liksom, vad är skillnaden som gör skillnaden?
Ja.
Med att lyckas och inte lyckas.
Just det. Mm. Och är den skillnaden, har den varit olika beroende på idrotter till exempel?
Det finns alltid specifika saker i vissa idrotter som inte finns i andra idrotter. Jag har haft förmånen att jobba med dressyrryttarna över 20 år i landslaget. Och då har du ju ett element som heter häst.
inte helt oviktigt element.
Nej,
kanske.
Faktiskt. Nej. Inte. Och det påverkar ju även ryttarens situation där, som för mig då, som har varit så oinsatt vad en häst innebär eftersom jag inte ridit själv, att det är en väldigt personlighet. Det är någonting som jag anpassar mig till. Att vissa hästar passar vissa ryttare och vice versa. Och det där är väldigt spännande. Det är ett element som kanske inte är så aktuellt till exempel i golf där du bara har dig själv och golfbanan att spela mot.
Mm.
Kontra om du spelar i ett team och spelar i en lagidrott.
Mm.
Hur agerar man då? En del är mer moi och jag, en del, och en del individualister så att säga. Och andra är lag- och teamspelare.
Just det.
Och där har du också skillnader. Och golfen till exempel är ju väldigt spännande, och jag tror tennisen är likadan, där man spelar själv. Ja. Men ibland i Davis Cup så ska man helt plötsligt funka som lag.
Ja.
Och då är det andra parametrar som kommer in. Mm. Hur sätter du ihop ett lag? Hur gör du det?
Mm.
Så det där är jättespännande.
Har du varit med i den processen hur man sätter ihop ett lag?
Ja.
Vad är viktigt att tänka på då?
Ingen aning.
Nej, men... Vad gör du här då?
Det är det jag också funderar på hela tiden. För det första så får man ta det man har. Mm. Alltså i ett lag. En del säger men jag har de här spelarna att röra mig med.
Man kan ju köpa in nya spelare i vissa idrotter.
Ja, då pratar du mer, då pratar vi mer en annan nivå när du kan börja köpa spelare. Jag tänker alltid från ungdomar upp.
Ja.
Men kan man köpa spelare så tror jag att det bottnar väldigt mycket i tränarens erfarenhet.
Ja.
En del tycker om att satsa på individualister och bygga teamet utifrån det. Andra tycker inte alls om det, utan tycker om att bygga ett kollektivt.
Mm.
Och bygger man ett kollektiv, då kanske du har en person som många skulle säga han eller hon passar inte i teamet rent kompetensmässigt.
Mm.
Men det är just han eller hon som skapar en sån bra stämning i teamet. För de tycker om folk, de gör att de andra mår bättre.
Mm.
Och det gör att hela teamet presterar bättre.
Mm.
Så att det finns olika glasögon att titta igenom.
Mm.
Har synen på att bygga ett lag i Sverige ändrats på de åren som du har jobbat som coach?
Bra fråga. Egentligen inte, för jag tycker det svajar fram och tillbaka beroende på tränarna.
Mm.
Den dagen vi har tränare som är mycket yngre än vad de är idag, för det är oftast lite äldre gäng som är tränare. Där man tittar på tränare, vad gör man om man aldrig själv har varit tränare och så säger man du får vara tränare för ett fotbollslag eller hockeylag eller vad man vara. Vad gör den tränaren? Jo, han eller hon, ursäkta, utgår ifrån sin egen erfarenhet. När jag var spelare så hade jag en bra tränare som gjorde så här, en dålig tränare, så ska jag inte göra.
Mm.
Ja. Det ligger ju 20 år tillbaks i tiden. Ja. Vad gjorde den tränaren? Den tränaren gjorde samma sak 20 år tillbaks. Så ibland kan jag uppleva att det är väldigt förlegade teorier vi har som tränare.
Mm.
För spelarna har inte, jag ska säga, den... Man gör vad mina tränare har gjort med mig. Istället för att tänk helt jävla fritt.
Mm.
Om man bara vänder på bladet, om du inte hade någon erfarenhet, vad hade du gjort då?
Hur resonerar du när du är tränare ibland i Gusten nu?
Alltså om man tänker på lag så är det ju att alla ska försöka jobba för laget så mycket det går. Och anledningen till att jag ställer den frågan är att jag anser att det har blivit lite för mycket individuellt tänkande inom svensk idrott. Det har blivit för mycket ego hela tiden istället för att bygga laget. Jag är väldigt imponerad av hur Jan Andersson till exempel jobbar. Han jobbar väldigt, väldigt mycket för laget. Och jag tycker han har fått ihop, han får ut det mesta utav spelarna, och det är ju det handlar om. Likadant med Bengan Boys, som man säger då. Det var ju också laget som gällde. Men ser man andra då liksom som det blir för mycket individuellt tänkande då. Så att i mitt fall så försöker jag ju att få alla att trivas utanför banan, på banan. Man respekterar varandra, ödmjukheten och så vidare då. Mm. Och det, då tror jag det funkar på banan också. Då tror jag att man vill hålla på också så länge som möjligt med sin idrott och tycker det är kul också hela tiden.
Jag tror att du har helt rätt. Alltså det finns ju några som, även om man ska kalla det tidlösa principer. Men om man tar bort idrotten i sig och så tittar man till exempel från företag. Vad gör att företag funkar i och presterar i ett företag eller militära, eller om man jobbar, som jag förmån att jobba med Göteborgs symfoniorkester, eller man jobbar med tennis eller team. Det är ju att bli sedd, att jag blir bekräftad av tränaren. Kan tränaren se mig både på och utanför planen, då känner jag mig sedd, jag känner mig respekterad. Får jag respekt, vad vill jag göra då? Väldigt ofta vill vi ge tillbaks det vi får. Och får jag uppmärksamhet och kärlek och respekt, ja, då är det precis det jag vill göra tillbaka. Då vill jag göra mitt bästa för den personen som respekterar mig. Och det tror jag är grundbulten i all team. Finns inte det, ja, men då är jag inte med i teamet. Sen finns det, som du säger, vissa som behöver mer än andra. Jag har individuell, som du kallar det, ego då. Men som teamgrej så tror jag inte det är större biten än en vanlig familj. Det är att bli sedd, älskar och respekterar, och en del har mer behov av det och andra lite mindre.
Hur funkar det om vi tänker som i tennis nu då, som i grund och botten är en individuell idrott, och som till exempel Team Klein nu, som den här podden görs för, där man ska sätta ihop ett team av individuella idrottare. Det måste ju ändå skilja sig lite mot att ett lag, ett fotbollslag eller ett hockeylag till exempel. Vad bör man ta i beaktande då som ledare när man ändå har individuella idrottare som har sina egna karriärer att tänka på?
Jag tror det är samma sak. Att man, nu gissar jag på det sättet, för det går inte att säga så här är det. Men vad jag upplever av erfarenhet är precis det som Gusten säger. Kan man hitta en ödmjukhet i teamet? Och det jag tänker, det är just att alla, om vi har fyra individer som ska tävla ihop, att alla de fyra har känt sig sedda. Då är man också villig att bidra till teamet. Men blir tre sedda men inte jag, för jag får sitta på läktaren eller bänken eller publiken, då känner jag mig utanför. Då kommer jag inte bidra heller. Så oavsett om jag får vara med i planen eller inte, det är att om är det fyra starka individer, alla fyra känner sig sedda. Utifrån den grunden säger jag, vad vill du bidra med? För att det är ungefär som jag jobbade med i golflandslagen i många år, 1990 och framåt. Så vet jag, vid ett tillfälle, vi var på läger i Florida, i Tampa, och jag jobbade med en tjej, och så bakom ryggen så går två tjejer och pratar med en tredje tjej, och så säger hon så här, ah, hon har sån tur i bunkern. Och bunker är ju sån här sandslag för alla som inte spelar golf då. Och för det första så tänkte jag, den tonen var inte nice, den kom jag ta upp med dem. Och den andra var, fan, jag vill också ha tur i bunkern. Den är ju rent egoistisk, där kommer mitt stora ego fram då. Ja, och så jag gick upp den här tjejen som hade tur i bunkern. Så sa jag förstår att du är väldigt skicklig i bunkern. Är det okej om du ställer en bunker och pratar högt? För jag vet inte hur du tänker. Bara visa mig. Mm. Och jag är ändå proffs i golf. Jag liksom har lite koll på bunkerslag. Men den här tjejen då liksom berättar saker jag aldrig har hört i en bunker. Vilka fingrar hon har tryckt med. Om hon har slappnat av käkarna, inte käkarna. Om hon tar och så vidare.
Hon var en proffs, alltså hon var grym på det.
Ja, hon var inte proffs då, hon var i landslaget. Men hon var det bästa jag har hört i en bunker. Ja. Då har jag ändå haft för mig att se väldigt duktiga spel i bunker. Ja. Kanske den bästa i världen. Så jag var helt blown away. Och så säger jag, är det okej om du om du håller en klinik på samma sätt för de andra 27 tjejerna? För att hon var inte så där villig till det. Men så gjorde hon det i alla fall. Ja. Och de var lika blown away som jag. För att de hade aldrig hört det. De hade aldrig fattat hur man får den att stanna på 2 meter eller 3 meter och så vidare. Och efter den här kliniken så kom hon upp till mig och sa, men Kjell, nu har jag gett bort mitt bästa. Det här var ju det som var min grej. Så sa jag, det är helt rätt, jag håller med dig, för att du har gett bort det rent teoretiskt. Men du har 16 års erfarenhet och den kan du inte härma. Det receptet kan du inte knycka. Men det födde en tanke, och då gjorde jag som så att jag gick upp till alla 27 resterande och sa, vad är ditt bästa recept? Och alla fick ge ett recept, och jag kallar det här 1-27. Man ger ett, men hävstången är att du får 27 tillbaks. Och det blev fantastiskt, för helt plötsligt blev alla bättre av att få vara i ett team, fast golf är en individuell sport.
Just det. Häftigt alltså.
Så att jag kallar den igen 27. Jag tycker den är så jävla bra. För jag menar, ta ett företag på 200 pers. Aha. Ge ett och du får 199 tillbaka. Vad är hävstång?
Ja, det är fantastiskt.
Ja, istället för att man tycker och hugger liksom. Ja, eller ja. Tur. Vadå tur? Ja. Det finns inget tur.
Ja. Ja, så då blev du också bättre i bunken.
Jag blev bättre i bunken. Faktiskt.
Ja,
jag tänker fortfarande, hur gjorde ni?
Kjell, du berättade ju här att du har ju en bakgrund som golfspelare då.
Ja.
Hur viktigt tror du det är att själv ha haft en idrottskarriär bakom sig när man ska hjälpa idrottare? Att man förstår sig på det lite.
Fråga, Linus. Jag tror så här att för mig har det varit otroligt viktigt. Jag är inte säker på att det behövs i alla sporter. Jag tror säkerligen att en del har en förmåga att ta åt sig för att de inte har erfarenheten så bygger man en styrka någon annanstans, till exempel strategi, taktik, man ser på siffror, man ser saker och ting. Jag har ju en andra sida, i och med att jag har en erfarenhet, lätt att gå in i en känsla och så styr jag efter min känsla eller påverkar, och det där är ju som höger och vänster, vart ska jag gå? Jag tror man behöver både och. Så att var en kan utgå från sin egen sida. Jag har valt att tänka att det hjälper mig, men det kan vara tvärtom. Det kanske skämt, men det kan jag faktiskt inte svara på. Vad säger du, Gustav?
Nej, jag hade ju en tränare som inte hade någon idrottslig bakgrund i team. Och han hade ju väldigt, väldigt många bra sidor. Men så var det ibland liksom man blev lite irriterad på honom. Men Tim, om du skulle spela själv så var det lite det där. Eller så när du träffade Tim första gången, så glömmer jag aldrig hur du sa liksom, men hur kan ni, han ger fem råd under ett slag, hur kan ni ta åt det? Och det är klart liksom, det går ju inte liksom. Så att, alltså visst är det bra alltså med en idrottslig bakgrund, men Tim lärde sig mycket under karriären, så att det blev ju väldigt gott resultat.
Jag kommer faktiskt ihåg den här, för det var du och Christian Bergström som stod och spelade tillsammans och tränade ihop. Och jag kommer ihåg när Tim stod där och skulle instruera dig hur du skulle serva. Och i golfen så har man liksom en grej man jobbar under en halvtimme, max en grej. Liksom det, man putsar på det. Ja. Och han levererar fem saker inom fem minuter. Jag tror aldrig mina ögon vidrar så jävla stora i mitt liv. Och jag tänkte bara, shit, antingen är det här, måste ju vara världens bästa tränare med världens bästa elever. Hur kan man ta åt sig fem saker? Tennisen är helt annorlunda än golfen. Så kom jag ihåg i omklädningsrummet så sa jag till dig, men Gustav och till Christian, hur i helvete kan vi ta åt er fem saker på fem minuter? Och då ler du och skrattar ditt underbara skratt och säger så här, det kan man inte. Man lyssnar på den första, sen hör man inget.
Lite var det, så man fick sålla lite.
Lite.
Ja, det är bra också. Men som Gustav, du till exempel upplever, eller du har inget att jämföra riktigt med, men tror du att du får mer respekt från spelarna i och med din liksom proffsbakgrund?
Ja, men det, jag har ju en fördel givetvis. Men det har jag ju. Sen så ser jag mig inte som en tränare i sig liksom, utan jag brukar alltid säga att jag är en lekledare. Jag har inte stått så mycket på banan egentligen liksom. Och jag, just den där tekniska bitarna som alla kan se när jag spelar då, det var ju inte min starka sida direkt, va? Men jag gillar liksom att komma på roliga övningar, roliga saker, testa olika saker. Saker som passar mig liksom. När jag tittar på Medvedev till exempel liksom, så tittar jag att åh gud vad han slappnar av. Nu tränar det en hel träning då. Eller testa liksom hålla lite längre ut på racket. Testa det liksom. Det funkar för mig. Hur funkar det för andra? För att säger man en sak till någon spelare så kanske det funkar jättebra. Så funkar det inte för någon annan då liksom. Sådana saker gillar jag. Lite experimentera så man kommer på lite olika saker för var och en då.
Det låter som så du har jobbat lite grann.
Ja, absolut. Jag tror att Gusten och jag matchar varann just i den här. Hade man tittat på systemet så är det antingen gillar jag väldigt mycket alternativ och kreativitet. Det är ett sätt att ständigt anpassa, förändra, kreera, skapa. En annan bit, om jag går till en extrem, det är att jag kör ett procedur. Steg 1, steg 2, steg 3, steg 4. Jag vet exakt vad jag ska göra och det i sin tur skapar en trygghet.
Okay.
Som gör att jag känner mig mentalt stark. Med andra ord, jag vet hur jag ska slå min bäcken, hur jag ska springa, hur jag ska göra. Och så tränar jag hysteriskt på det. Och de här typer av personer, alltså en som kör med procedur eller väldigt kreativ, så är ju de flesta ju en blandning av bägge naturligtvis. Men om du tar de två extremer så finns de i alla idrotter. De finns i speciellt individuella idrotter där du bestämmer själv. I lag är ju en annan rörelse. Liksom, men där du tränar på fasta situationer, till exempel så här skjuter jag en frispark. Så tränar du på den tills du kan göra den i sömnen. För golfare som är otroligt mental sport, så älskar ju de A, B, C, D, E. Men även där behöver du anpassa, för en dag så blåser det från höger till vänster, nästa dag tvärtom. Ja, hur gör det då? Då funkar kanske inte just det här.
Just det.
Jag märker ju på många golfare som till exempel av gamla stammen, växte de upp på banor som var korta, men det var väldigt trångt. Alltså, det är smala banor, då slår de kortare men rakt. Växer du upp som ungdom på banor som är långa men det är öppet, de pangar på att ta med fan allt som finns. För de har liksom inga restriktioner. Och då är det väldigt spännande, vad händer med den typen av spelare när de handlar på andra typer av banor?
Ja, just det.
Jag vet inte om det är samma i tennisen med grus och gräs. Eller liksom.
Ja, du anpassar ju efter spelstilen. Alltså, växer du upp på en grusbana, då står du ju ofta lite längre bakom baslinjen, missar sällan och så vidare. Snabba banor som det här i Sverige då. Då går du lite mer på knock och sådär.
Så att jag anpassar. Så att man kan också säga att miljön påverkar.
Ja.
Och också kanske vem jag har haft som föredöme. Jag vill bli som Linus. Alltså kolla hur du spelar. Ja. För vad barn är det att de härmar direkt. Medvetet och omedvetet på en gång. Så, så att dagens spelare som tittar på de bästa i tennis, det kommer ni se om 10 år.
Ja, exakt.
Så att det är ju så vi håller på och utvecklar spelet. Så att någon serva på det sättet. Ja, men helt plötsligt kommer jättemånga serva på det sättet. Så man trodde det finns inte, det går inte tidigare. Men bara att en gör det, helt plötsligt så ändrar det sporten.
Kjell, vad har du för bakgrund inom tennisen?
Inom tennisen?
Ja.
Jag kommer ihåg, jag hade en sån här inomhus träning i golf. Och så fanns det en tennistränare här ute i Lerum. Och så hade han ett nytt racket, ett stort prinsracket kom. Och jag sa bara, wow. Och så vid ett tillfälle säger, men Kjell, kan du inte träna tennis? Ja, visst. Aldrig liksom spelat tennis, så jag går ut. Och då hade han gillat upp en sån här maskin som spottar bollar, för jag hade ingen att lira med, eller ingen ville våga. Och jag glömmer aldrig det här, för när jag går, jag får komma till min bana, jag är tvungen att gå förbi en annan bana där två killar säger att de är 13-14 år. Och när de ser min racket och min superkittade utstyrsel, så tänker de, det här är ju för fan, han måste vara topp 3 i världen. Och det roliga var att när jag ställer mig, de slutar spela för att titta på det här fenomenet som glider in på andra sidan banan. Och jag glömmer aldrig när den första bollen kom, jävlar vad jag fick huka mig snabbt, för den bara pjuring, hur fan vad rädd jag blev. Den andra satt jag stenhårt, jag bara lyckades träffa, och då det liksom, det var så här, oh. Den tredje träffar på ramen rätt upp i klockan. Och då hör man, den fjärde var en luftmiss. Och sen så höll det på så här. De skrattade, de låg på knäna. Så det blev ungefär, och längre så har jag inte kommit.
Just det.
Jag hade önskat att jag fick spela med Gusten någon gång, så jag får ta en lektion.
Det måste vi göra.
Ja.
Men har du arbetat med lite tennisspelare?
Ja, det har jag gjort.
Det har du gjort.
Ja.
Ja. Vad upplever du är de vanligaste funderingarna som tennisspelare liksom brottas med?
Jag tror att, eftersom jag inte har den, som du frågade tidigare, om man har erfarenhet i en sport eller inte. Det jag har jobbat med är väldigt mycket tillstånd. Alltså hur, en del är för nervösa, en del blir grubblar, en del tror inte på sig själv och så vidare. Så att, hade jag summerat i alla idrotter och kanske tennisen som sådan, så är det som att där blir jag nervös, eller där vågar jag inte. Jag är inte fri i mitt spel att spela så som jag vet att jag kan på träning, får jag inte fram på tävling.
Nej.
Utan jag spänner till något. Och så.
Ganska vanligt.
Ja,
tror jag.
Och där upplever jag att det är nog det jag har jobbat med mest. Den mentala biten, säger så.
Just det. Har ni samarbetat eller?
Jajamensan.
Ni har gjort. Ja. Vad var det du hade liksom upplevt som någonting du behövde hjälp med när du vände dig till Kjell?
För det första så ringde jag Kjell när jag var som mest nervös. Det var Davis Cup-finalen i Milano. Då ringde jag Kjell som kom ner då.
Ja.
Jag spelade en final en gång i Singapore. Och jag ville så gärna vinna min 10:e titel.
Ja.
Kommer ihåg, jag hade det samtalet. Men sen så jobbar vi mycket att jag var hos Kjell, och jag gillade ju mycket att få såna här nycklar då, liksom hur skulle jag tänka. Jag vill inte gå för mycket in på djupet, utan jag ville ha en nyckel. Hur ska jag tänka i det läget? Hur ska jag... Kjell fick mig ju skratta mycket då liksom.
Har du något exempel på någon sån nyckel eller?
Ja, kan jag ta någon sån nyckel utan...
Ja,
jag kommer ihåg i Milano.
Jag är intresserad själv.
Ja, men jag är sådär barnsligt lagd liksom. Så att, och jag visste ju det när jag kom till och skulle spela den här matchen i Milano. Det skulle vara liksom, om det var 16-17 tusen åskådare där. Och alla skulle vara mot mig då. Och i Italien så går det kanske mer liva till än i Sverige. Jag försökte förbereda mig på det liksom, och det var svårt alltså att göra det, för jag visste vilket jävla liv det skulle vara, och speciellt då motståndarna skulle spela bra då. Men så sa Kjell det där liksom, att låtsas nu liksom att när du tittar på åskådarna då, så ska det växa upp stora Musse Pigg-öron på alla åskådare då. Och det fick ju, när jag tittade på åskådarna så såg jag det framför mig, de här Musse Pigg-öronen. Och det fick ju mig att le då och slappna av.
Okay.
Precis som Kjell ville då. Och det där kallar jag en nyckel då liksom. Det är sådana enkla nycklar liksom som passar mig väldigt väl. För andra du har jobbat med, det kanske är djupare än så liksom. Men jag då som har det där mycket barnasinne kvar och det ska vara enkelt, så passar det mig väldigt bra. Och så sådana nycklar så fick jag, som har faktiskt fortfarande skrivit upp ett par av dem som jag har på en lista då liksom, som jag tog till då vid vissa tillfällen under turneringen.
Häftigt.
Ja,
just det.
Och jag tror att det här är ju en, i och med att, rätta mig om jag har fel Gusten, men du är så kreativ i ditt sinne, och det är din styrka i hur du kan kreera slag som inte liksom i ögonblicket. Men det är ju också det som en styrka blir ju en svaghet. Ibland blir du för kreativ och börjar tänka vad publiken ska göra istället för att tänka vad du ska göra. Och vad jag jobbar med, om jag hade hårdraget rakt av Linus, så är det egentligen hur kan du ta ansvar själv? Alltså vad är det jag själv kan påverka? Hur kan jag påverka mina egna tankar? Hur kan jag påverka mina känslor? Och hur kan jag på det sättet påverka mitt tillstånd så att jag är så bra tillstånd jag kan just där och då? Som Gusten säger, i och med att han är så kreativ, då kan jag också vara kreativ. Så för ögonblicket säger jag Musse Pigg-öron. Men det funkar inte veckan efter, för då vet han redan. Så för honom måste jag hitta på något nytt hela tiden. Jag måste hela tiden ligga ett steg före. Men för en annan spelare som har en procedur som liksom A, B, C, då hade Musse Pigg-öron funkat 2 år. För då har de byggt in i sitt system och då funkar det.
Okay.
Så att det beror på hur rörlig du är i din tanke. Ju rörligare, ju mer påhitt du måste jag vara hela tiden.
Men jag tänker, det måste ju också finnas individer som, när du säger, ja men tänk att det ska växa ut Musse Pigg-öron, som inte köper alls.
Absolut.
Nej, det kan jag inte tänka.
Nej, absolut.
Eller hur? Så det är väldigt individuellt antar jag.
Och en del kan man köra ekivoka skämt, andra går det inte alls. En del får jag liksom... bara, de behöver prata mycket med sig själv. Så liksom, och en del som pratar för mycket, de får ett mantra. Ja, vad är det? Jo, det är sånt där ord du säger till dig själv. Vad är det då? Shut the fuck up. Liksom, det är inte svårare än så. Liksom, och då säger jag, när ska jag säga det då? Så fort du hör dig själv, när du ser en bild att det inte går bra. För oftast är det bilden som går först. Och sen börjar de prata. Och då säger jag, shut the fuck up. Säg stopp. Se en stor stoppskylt. Och så ställer du frågan, för hjärnan kan inte låta bli att svara på frågor. Och den frågan du vill ställa är, hur vill jag spela? Och så fort du säger frågan, hur vill jag spela, eller hur vill jag slå det här slaget om du gör det specifikt, då skapar hjärnan direkt en medveten bild. Så fort den bilden, hur förstår vi språk? Språk är ju ett ljud, bla bla bla. När jag säger Linus, då kommer du ta och lära dig det. Men annars för alla andra är det ett ljud, Linus. Om jag säger det i Kina, det är ingen som vet vad det är, utan då är det ett ljud. Men vi skapar en bild av Linus. Och med den bilden, om jag säger nervös, då kommer jag skapa en bild. Den bilden direkt, för att förstå den, är kopplad till en känsla. Så helt plötsligt kommer jag känna nervositet bara för att jag använder ordet nervös.
Okay.
Det innebär att vissa behöver säga ord som hjälper dem. Vad händer om jag säger ordet stark? Då kommer jag omedvetet se den bilden och känna den känslan. Det hjärnan triggar på, det är frågan. Så därför behöver jag ställa frågan till mig själv. Hur känner jag mig när jag är stark? För de flesta gör misstag som jag jobbar med. De talar om vad de inte vill ha. Nu får jag inte vara nervös. Ja, ditt jävla miffo, vad tror du ser för bild då? Du ser ju en bild om när du tidigare har varit nervös. Vilken känsla kommer upp? Ja. Pang! Och det är rent kemiskt. Idag kan, det här visste ju inte jag för 30 år sedan. Då kunde jag bara säga det jag säger nu. Men idag kan du göra en mätning rent kemiskt. Det som händer är att till exempel om jag säger inte misslyckas eller inte nervös. Det föder direkt ett påslag i hjärnan av att nu är jag i fight or flight, alltså överlevnad. Som vi hade tidigare när vi var små. Och små menar jag då för 3000 år sedan när det fanns en tiger i busken, för det är det klassiska exemplet. Och så prasslar och så tror man en tiger. Hjärnan är en överlevnadsmekanism, det här vill jag upprepa. I och med att den här hjärnan, ursäkta sig, den skiter om jag gör ett service eller inte. Det är en överlevnadsapparat. Och då är det frågan, hur har jag tränat min överlevnadsapparat? Jo, när det prasslar i busken sedan 1000 år tillbaka för att överleva, då måste jag antingen slåss med den för att överleva eller springa därifrån. Det gör att när jag säger nu är jag nervös eller jag får inte misslyckas, det är att prassla i busken med tiger. Då säger hjärnan, bra, överleva. Hur gör den det? Den tar bort blodet från hjärnan för att få ut i armarna för jag ska slåss eller benen och springa. Det är därför som många när det är tufft, det är matchboll, inte kan tänka längre. Jag tackar 17 för det, för blodet är i armarna och benen. Och det är det som är då, hur kan jag behålla lugnet och fortsätta spela min bästa tennis när under press?
Just det.
Då behöver jag inte vara under fight or flight. Alltså och springa därifrån. Hur gör jag det? Bland annat börja använda ett språk där jag, som gör att hjärnan är lugn. Att jag tycker det är kul med matchboll. Det är inte överlevnad. Då prasslar inte busken. Jag älskar att vara liksom när det är tufft. Bara att jag börjar, och så säger det är ju inte sant. Nej, men det är det jag behöver träna mig. Det är det som är mental träning. Att gilla när det är tufft. Så jag inte går in i överlevnad. För ämnet heter kortisol och adrenalin. Och det är alltså, hjärnan klarar det på kort sikt. Men under en lång match så blir det för mycket eller ett liv. Det är då man kallar utbränd om jag pratar vanliga liv.
Ja, just det.
Så det man vill ha är adrenalin för att spela bättre. Det är ett bra påslag. Kort sikt i matchboll. Men det är det här som är så spännande att jobba. Vad finns under ytan? Hur programmerar jag mig själv för att prestera bäst under press? Och under längre tid.
Och det är det du hjälper till med.
Just det. Och jag är dyr som fan.
Om man jämför tennis med till exempel golf som du har jobbat mycket med också då. Finns det mycket likheter? För du sa att golf var en mentalt väldigt tuff sport. Och vi i tennisen i alla fall ja, brukar ju slänga oss med att tennis också är tufft mentalt.
Ja, absolut. Och det kanske inte går att jämföra så. Det var jag som kanske var slarvig i det. Men man brukar tala om att golfen är en av de mest mentala. Ja, det jag upplever en skillnad naturligtvis är att bollen är still i golf.
Just det.
Och den är rörlig i tennis. Det är den stora skillnaden. Det gör att du äger hela apparaten av förberedelse i golfen själv. Du kan inte skylla på något. Även om man gärna vill. Det är som oftast mitt jobb. Vem höll i klubben? Bara där har man att göra ibland. Men tennisen är en rörlig boll. Och där finns ett annat element av en spelare på andra sidan.
Men mentala liksom... om man säger problematik som personer kommer till med dig. Är de ungefär samma?
Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Sen, visst är det så. Sen tycker jag att tennisen har en grej som kanske som jag inte har märkt så mycket ändå i golfen. För där spelar man mot banan på ett annat sätt. Här spelar man, i tennisen finns det en skillnad för att man spelar mot en motståndare.
Ja.
Och jag jobbade med en tennisspelare som alltid tittade på ranking. Och så sa hon, jaha, hon är bättre. Ja, då vet jag att jag får stryk. Då var ju matchen avgjord redan innan. Eller, ja, jag är bättre, då vet jag att jag vinner. Ja. Och när du tittar på den återigen kemiskt, vad händer i hjärnan när jag säger att jag är bättre? Vilken känsla får jag då? Eller jag är sämre, vilken känsla får jag då? Rent kemiskt. Alltså jag har ju redan där fått ett påslag eller avslag.
Just det. Hur gör du då om någon kommer och säger de här grejerna?
Ja, det lättaste om någon säger det, vad hade du sagt? Ge fan och titta då. Men en del ja, men... säger, ja, men jag har koll ändå. Ja, men då kan du låtsas. Alltså om man hade varit Gusten så kan man, om nu får du låtsas och det inte går. För det första får man jobba på Att man har en självkänsla, för det, vad de gör är att de går utanför sig själv. Mm. Och så styr något utifrån om de ska spela bra eller dåligt. Istället för att jag spelar mitt bästa oavsett vem jag vinner. Mm. Så vad jag säger är ju om när matchen är slut, hur vet du att du har gjort ditt bästa?
Ja, det är väl en känsla man har.
Okej, vad behöver du göra för att den känslan ska komma?
Jag gör mitt bästa.
Vad är att göra ditt bästa? Om jag tittar på dig utifrån och så tittar jag, här är Linus, han har gjort sitt bästa. Om du tittar på dig själv utifrån, vad skulle du se i skillnad om du spelar dåligt och bra?
Att man antingen kan det vara resultatet eller så, ja.
Okej, okay. Och resultatet kommer av vad då?
Att man kämpar.
Att du kämpar, hur vet du att du kämpar? Ja. Och som du kämpar och svettas, ja. Vad är det du gör specifikt när du kämpar?
Springer. Eller? Nu är jag ute och cyklar nu?
Nu vill jag berätta för alla lyssnare vad jag just har gjort. Det är precis så här en coaching går till. Det att du börjar att säga, ja men här tittar man då på ranking. Hon eller han eller han, är de är bättre eller sämre än mig. Mm. Och det bestämmer hur jag ska spela. Då ställer jag frågan, hur vet du att du har gjort ditt bästa? Ja. Vad jag nu gör är att jag tog bort dem och så gick jag till dig istället. För det kan det påverka.
Ja.
Och då säger du, ja det är en känsla. Det är en dimridå. Vad behöver du göra för att få en känsla? Ja, kämpa. En dimridå. Du kan inte se
kämpa. Det är inte
kämpa.
Konkret eller?
Det är inte konkret precis.
Okay.
Ja, och när du börjar så, jag svettas och nu börjar jag kunna se bilden.
Mm.
Ja, så fortsätter jag. Vad behöver du göra för att svettas? Springa. Mm. Kan jag se bilden? Ja, nu kan jag se Linus springa.
Mm.
Ja, nu kunde jag gått ytterligare ett steg och säga, vad behöver du göra för att springa? Så är det kanske till och med att stå på tårna varje slag. Eller att stå på hälarna. Eller vad gör du redan
innan? Jag förstår.
Mm. Om du gör det varje slag under hela matchen, har du börjat springa bättre då? Ja eller nej?
Ja.
Ja, om du springer kommer du börja svettas då?
Just det.
Ja, om du har svettats som fan, känner du efter då jag kämpat oavsett om du vann eller förlorade?
Ja.
Bra. Kan du vara nöjd med dig själv om du har sprungit och kämpat?
Ja.
Tack. Då skiter jag vem du mötte.
Ja.
Om det var rankad sämre eller bättre.
Just det.
Och det är så du återtar ansvaret till dig.
Häftigt. Ja. Ja, men grymt ju.
Ja, och där var det här podden.
Det kommer jag ihåg att du sa till mig någon gång liksom, att om inte du skulle veta resultatet på matchen, men du skulle veta hur mycket du kämpade 1-10. Om du ligger på 8-9 då, så har du gjort en väldigt bra match. Det kommer jag ihåg. Och så har jag tänkt många gånger. Det har funkat väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja. Kul att du säger, för det, man återtar ansvaret själv. Alltså jag skulle sätta till och med ordet kontroll. Jag har ju kontroll på mig.
Mm.
Jag har inte kontroll vem jag möter.
Mm.
Jag har inte kontroll på vinden i golf.
Mm.
Men jag har kontroll på hur jag slår slaget. Ni har kontroll på om jag rör fötterna eller inte.
Mm.
Och det är en jätteskillnad att säga, jag fokar på mina fötter, för då känner jag en känsla av kontroll, än vem är det jag möter på andra sidan.
Mm.
Sen måste jag anpassa mitt spel på den andra sidan, men jag måste fortfarande röra fötterna.
Mm. Mm.
Och det är det som är skillnaden. För nu vad som händer i hjärnan rent, det är att du börjar känna någonting som om du kämpar har du testosteron, du har dopamin. Och dopamin är alltså hjärnans belöningskemikalie, bara för att vi ska göra något. Och då har man trott att till exempel Linus, om du vinner matchen, som kanske en del föräldrar säger, tennis, inte vet jag. Om du vinner matchen ska du få en glass.
Mm.
Oh shit, här ska det spelas bra, för jag vill ha glass. Då visar det sig i forskning idag, så det här är senaste veckorna på Stanford University, jag har en kille som är helt fantastisk och forskar på det här. Att man trodde dopamin kommer när du får glassen, så är det inte. Du får mycket, mycket mer, det är 15 gånger per sekund utlöser hjärnan dopamin av att du förväntar att få en glass.
Okay.
Så att processen att önska, längta och vilja ha är större än när du får det.
Okej.
Okay. Så att den där är stor.
Vad gör man med den infon då?
Det gör att om du kan bygga dina belöningssystem att jag springer med fötterna,
ja.
Och du under matchen kan säga där rörde jag fötterna, där rörde jag fötterna. Oavsett om du förlorar eller vann bollen, så har du ett dopaminsystem som är tillbaka till dig själv.
Okay.
Om nyckeln är för dig att röra fötterna och stå i balans,
ja.
Då vet du att gör du det, då, liksom, ja, då börjar du springa, svettas och göra mitt bästa.
Ja.
Då är det en logisk kedja, men du ger belöning på det som utlöser allt. Det är inte belöningen att du vann matchen.
Ja.
Hur många säger, ja jag vann och var överlycklig för det. Ja. Men belönar inte sig själv om de gjorde sitt bästa.
Ja.
Vad blir jag då? Jag blir helt beroende av resultat, inte av att göra mitt bästa.
Ja. Ja. Då pratar vi liksom någon form av hur man motiverar sig, alltså motivation nu då.
Ja. Ja. Mm.
Sen finns det ju ett annat uttryck som är mer hotivation.
Ja.
Kan du berätta lite mer om det?
Ja, det kom hotivation myntar jag bara för att det är så många som är, man ska tycka till och man ska ha mål och man ska sätta delmål och vara driven. Det är till någonting. Det är alltså effekt om jag får gå tillbaka till hjärnan och överleva. Jag ska slåss mot tigern. Det är till då jag mot tigern motivation. Och det låter så positivt och det är det också. Det är fantastiskt. Men det finns en annan sida att ta det. Det är vi andra som springer därifrån och säger, och springer därifrån. Det är ett ifrånmönster som vi också är. Och det är egentligen om man säger, ska jag sätta det i dagens språk, så är en problemlösare. En som ska fixa. Jag är en problemlösare. Ja. Vad innebär det då? Om jag säger så här, när du vaknar på morgonen, går du till jobbet eller går du hemifrån?
Ja.
Du gör bägge två. Men din hjärna kommer foka på jag ska till jobbet, det är motivation. Men det är att säga, jag går hemifrån, det är hotivation. Då, alltså man gör ingenting för att man måste. En del säger så här, jag vill träna, och gör det då? Nej, men om jag inte tränar nu, då fan blir det dåligt. Då tränar man. Jag kan ta en annan, jag kanske är lite luddig här, men en del bygger till och en del drar ifrån. Till är, om du gör armhävningar och räknar så här, 1, 2, 3, 4, 5, då bygger du till någonting mer och mer. Om jag gör armhävningar så 50, 49, så vet jag. Alltså jag räknar ifrån. Hur jag kom på det här, det var att jag, om jag ska göra 20 armhävningar, så börjar jag alltid så jävla positivt. Så här, 1, 2, 3, 4, 5. Men när det är de sista 5 och det är tufft, då snäppar jag över. Och så blir det så här, 5, 4, 3, 2, 1.
Men så kan jag också göra.
Och då hotar jag med att om jag inte gör den sista, då kommer hela familjen att dö. Och jag gör allt för att... Så att jag är mycket mer hotiverad. Men då jag gör ingenting förrän jag måste.
Okay.
Det gör att jag är en oerhört skicklig problemlösare.
Ja.
Vilket gör att jag jobbar med det jag gör. Men det gör att jag är ganska dålig att sätta mål. Det gör någonting. Jag är inte van att sätta mål. Jag behöver träna mig varje söndag till exempel med min fru Lotta. Så sitter vi och säger, vad ska vi ha gjort till nästa söndag för att träna? För det kommer inte naturligt för mig. Okay. En del är svinbra att sätta mål. Jag ska vinna den turneringen, jag ska göra det här och så vidare. Men de är skitdåliga på problemlösning. Vilket gör att blir det ett problem, då klarar man knappt av det för det ska vara.
Men båda är bra på sitt sätt då, eller?
Så vi behöver bägge.
Ja, det är så.
Ja.
Okej. Men beror det på individen då? Hur varje person fungerar? Vad som funkar bäst?
Jag tror att det är hur vi växte upp. Uppfostran, tror jag.
Okej.
Okay. Tror jag. En del har det. Alltså, vi måste gå till någonting. Och vi måste, alltså, går jag till jobbet så går jag samtidigt hemifrån. Ja. Det är mer hur jag ser hjärnan, ser de här.
Just det.
Men en del är mycket mer taggar och säger jag får fan inte förlora och går igång där. Ja. Om jag stannar där och en del säger jag vill vinna och stanna där. Ingen tar dem är bra.
Nej.
För när jag säger jag får inte förlora, vart måste hjärnan se en bild hur jag vinner?
Mm.
Ja. När jag bara säger jag ska vinna och inte klarar av att förlora en boll, då kommer jag bryta ihop. Så jag måste klara av båda att lösa problem.
Okay.
Och sen gå tillbaka till att vinna. Mm. Är jag en problemlösare så måste jag säga okej, jag ska lösa det här. Fan, jag hatar att förlora. Men jag behöver också se bilden och träna mig och se bilden.
Just det.
Så jag behöver både och.
Ja, jag förstår. När vi, om vi pratar barn- och ungdomsidrott, Kjell, skiljer det sig mycket att jobba med ungdomar jämfört med vuxna?
Vilken bra fråga. Det är klart det skiljer, men jag har inte tänkt på det. Jag kan inte ge ett rakt svar vad det är som skiljer.
Nu vet jag att du inte har tänkt på det här, men om du skulle tänka på det.
Om jag hade tänkt så tror jag nog att vuxna är mer stela i sitt sätt att så här är det. Alltså att man har skapat någon form av kontroll och vanor. Alltså jag säger att små ritualer som man har kanske, till exempel från att jag vill undvika något som är läskigt, till exempel publiken buar, jag vill inte vara med om det, eller jag förlorar en match, eller det var så kul att vinna, ifrån och till de två mönstren. Det skapar små ritualer, jag gör små saker för att få vinna, jag sitter och tänker matchen innan till exempel. Jag ska vinna. Den lilla ritualen blir en rutin, jag gör det varje gång och sen så blir det en vana. En vana blir till slut vem jag är, en identitet. Jag är en sån som går ut och vinner, jag vinner alltid.
Ja.
Eller jag får en valsanning och att jag är en sån som inte lyckas vinna.
Mm.
Den identiteten är egentligen, om man ska sätta var, och varför jag nämner identitet, det är för att den är så stark i att vi vill ha kontroll. Vi vill inte rucka på vem vi är. Jag är en sån här person. Till exempel, jag är en sån som alltid kämpar. Är jag en sån som kämpar som typ Gunde Svan? Ja, och även om han bryter armen, han slutar inte loppet. Han åker ändå i Holmenkollen 3 mil med en arm. Han har sån identitet, sån här är jag. En identitet skulle man kunna likna vid en bordsskiva. Den hänger upp i luften och hänger i luften på bordsbenen. De här 4 bordsbenen på bordet här vi sitter är vårt beteende. Till exempel om jag säger till dig Linus, jag är triatlet. Då måste jag bygga upp, jag är ju en identitet. Jag cyklar, jag springer, jag simmar, jag kör styrketräning. Det är 4 saker, beteenden jag gör. Och håller jag då på med triathlon kan jag säga, det bär upp mig. Säger jag att jag är en sån som alltid kämpar. Då måste jag bära upp det. Jag är en sån. Jag är fan en kämpe. Hur vet du det då? Hade jag ifrågat direkt. Ja, för då måste man då gå tillbaks till sin minnesbank och erfarenheter och säga, jo, den matchen, det spelar ingen roll om jag vinner eller slutar. Jag slutar aldrig röra mina fötter. Jag lägger inte av det. Jag springer tills jag fan i mig dör. Sen om jag vann eller förlorar, det skiter jag i när jag är en kämpe. Jag bär upp identitet med beteenden. Så om jag hade jobbat med någon som är ung idag och frågar, vem vill du vara? Så kanske de har svårt att svara på den frågan. Och då kan jag fråga, vem tycker du om i tennisvärlden? Vem hade du velat efterlikna? Och så säger de kanske Nadal eller Gusten. Ja, om man vill vara som Gusten, då tittar jag på Gusten. Och så säger jag, han sliter ju jämt, han springer som en gnu. Ja, sån vill jag vara.
Just det.
Då bygger jag en identitet. Det är därför vi alla generationer härmar den tidiga generationen.
Just det. Och det är där vi har lite problem med svensk tennis nu då. När vi inte har så mycket förebilder idag kanske då.
Precis.
Just det.
Och där är en skillnad på unga och gamla, för det var det som var din ursprungsfråga. Att äldre har redan stelnat i de bilderna av vem de vill vara. De har byggt en identitet. Medan yngre är mycket mer öppna och flexibla och säger, men du kan vara vem du vill. Och det kanske inte är säkert att om jag spelar tennis att jag vill vara som en tennisspelare. Jag kanske har en annan förebild.
Just det.
Någon inom fotboll, jag vill vara en Zlatan på tennisplan.
Just det.
Och så knycker jag identiteterna som jag upplever Zlatan har, som jag själv vill vara, som jag bygger. Vilket beteende har han som jag skulle vilja ha? Och så bygger man sig själv på det sättet. För det är ingen som har sett en identitet, ingen som har sett de här grejerna. Det är fluffiga saker jag pratar om mentalt. Vem är jag? Identitet, ingen som har sett det. Men man ser alltid beteende. Och det var därför när jag coachade dig på det korta sättet, Linus, jag frågade, ja, men om man är rankad si eller så, den och den vinner, så slutar man att du ska röra fötterna. Det är ett beteende. Det kan du ta på. Det gäller att göra det konkret.
Vilka hade du som förebild, Gusten? När du...
Björn Borg var ju förebilden. Så han visades ju så mycket på tv och så vidare. Alla ville vara Björn Borg. Förutom rebellerna då, som Jimmy Connors eller McCann och sådär liksom. Det fanns alltid några. Så att tennismässigt så var det ju Björn. Man ser liksom som person sen senare under karriären, så var väl Mats Wilander ett väldigt stort föredöme då.
Försökte du efterlikna de här mycket då eller?
Ja, inte så alltså. Det är mer så där liksom att om jag tittade på någon... Jag fick ju nog inspiration när jag tittade på någon match och såg till exempel Santoro någon gång. Och så såg jag hur enkelt det såg ut när han spelade, så testade jag lite sådär liksom. Men det är klart liksom, när jag var väldigt liten, lite hemma Borg och sådär liksom, inte sådär jättemycket. Spelmässigt var det inte så i alla fall.
Okej, okay. Om man pratar liksom barn- och ungdomstennis, Kjell, så kan jag i alla fall tänka att tennis kan uppfattas som en ganska utsatt idrott för barn att tävla i. Man är ensam på banan, man står liksom, ibland står föräldrarna liksom lite högre upp på läktaren och spanar ner på dig som springer omkring där själv liksom så här. Och förlorar man, kanske man åker ut direkt, det är tydligt att man har torskat så här. Är tennisen en tuff idrott för ett barn att liksom börja tävla i, skulle du säga?
Ja, det tror jag. Utan att jag var tennisförälder själv, så det tror jag, utifrån hur perspektivet om inte barnet själv älskar att stå där. Mm. Står jag där för mamma och pappas skull eller står jag där för att jag själv vill?
Ja.
Så tror jag att det är all skillnad i världen.
Och vad är viktigt för en förälder då? Liksom att, ja, hur man kommunicerar med sitt barn kanske? Som ska börja tävla.
Om jag hade frågat frågan till dig. Skicka tillbaka den. Om du är 7 år och så står du där.
Ja.
Och så spelar du och så har du morsan och farsan uppe där.
Mm.
Eller så har du inte morsan och farsan där. Det kan också vara skillnad. Men vi ser att de är där nu då.
Ja.
Ja. Hur hade du velat att de förhåller sig till dig?
Jag hade ju velat att de var supportande.
Hur vet du att de är supportande?
Nej, men gärna uppmuntrande. Kanske ge något uppmuntrande ord någon gång.
Okej, så de ropar något till dig ibland?
Ja, men jag kanske inte ropa, men liksom när man går nära läktat, ja, men kom igen Linus, det är bra jobbat.
Mm.
Kanske ge en applåd någon gång så här, när man har kämpat extra på någon boll eller så här.
Ja. Bra, så när du har kämpat extra och rört fötterna och gjort ditt bästa,
just det. Ja.
Då ser du en tumme upp eller en glad min.
Ja, men jag tänker nog så nu i alla fall. Ja.
För om du bara får inte får så mycket glädje under tiden, men du får det om du vinner eller förlorar, hade det gjort en skillnad?
Ja, men det tror jag ju. Mm. För då hade jag ju tänkt att under själva matchen så hade jag ju gått och tänkt på hur jag blir bedömd efteråt.
Precis.
Mm.
Och om du spelar själv, om de inte är där, vem ska bedöma dig då?
Då är det jag själv.
Precis. Så du lär då föräldrarna hur du ska bedöma om du gör ditt bästa eller om du vinner eller förlorar.
Ja, det blir det.
Mm.
Just det.
Så antingen blir du en produkt av ett resultat,
ja,
av dina föräldrar beroende på hur de belönar dig.
Just det.
Mm. För när de inte är där kommer du ge samma.
Mm.
Om du blir utskälld av din farsa eller morsa, fan höll du på med idag? Och så är de inte där nästa match, vem ska skälla ut dig då?
Ja, just det. Mm.
Så det här blir, alltså, som förälder behöver man tänka till rejält. Ett, för vem sitter jag här?
Mm.
Sitter jag här för att jag vill vara här? Eller sitter jag här för mitt barn?
Mm.
Och vad vill mitt barn att jag sitter här för? Är det för att de ska skapa resultat? Mm. Eller för att de ska må bra?
Mm.
För de, det här tycker jag är en jättespännande fråga. För en del säger så här. Ja, ah, men när jag vinner mår jag bra.
Mm.
Det låter ju logiskt. Okej? Annars kanske man inte ska spela. Eller inte. Men om man säger så här, aha, och när du spelar då, spelar det någon roll hur du mår då? Om du mår svindåligt under matchen, kommer det öka eller minska sannolikheten att vinna? Om jag frågar dig.
Ja, troligtvis minska.
Ja, så om du mår jättebra, vad det nu är för dig, du är bra tillstånd, du är framåt, du är balans, hjälper det dig att vinna, ja eller nej?
Ja,
ja. Och då är frågan, då är det intressanta, om du mår bra under tiden,
ja,
så skapar det må bra på slutet. Men om du bara belönar dig återigen med dopamin för att du vann eller förlorade.
Just det. Mm.
Då kommer hjärnan säga, det här är inget kul. För det kommer skapa någonting som man kallar prestationsångest. Prestationsångest är att du är rädd om du vinner eller förlorar. Istället för att du njuter av att spela din bästa tennis.
Ja.
Ja, och gå tillbaka till föräldrarna nu. Vad är det de sätter tummen upp på eller inte?
Just det. När man har kämpat förhoppningsvis då.
Precis.
Men vissa kan ju också... nu kanske jag använder fel uttryck här.
Mm.
Men motiveras av någon form av att man vill undvika den här negativa feedbacken efteråt. Så att om man vet att föräldrarna kommer vara på mig, nu gäller det att jag springer här.
Så kanske.
Förstår du vad jag menar?
Det är hot i bakom.
Ja. Och det var ju inte alltid bara negativt heller.
Nej. Absolut inte.
Okej.
Ja. Men det frågan är, alltså det frågan är,
det går till, det är en form av piska och morot.
Ja, det är det. Ja, det är det. Men den går tillbaka till syftet. För vem är det barnet är där och spelar tennis?
Mm.
Om barnet verkligen vill det, så kan man ju prata om och säga, nu kommer jag göra så här. Jag kommer säga, hör du vad fasen håller du på med? Men om jag gör det för min egen skull, vilket jag hade gissat att många föräldrar, när de ger återkoppling, är deras egen projicering på vad de själva hade velat haft. Ja. Hur viktigt är det för dem att deras barn presterar?
Mm. Hej, ni lyssnar på Team Clive tennispodd. Här snackar vi tennis.
Kjell, jag tänkte fråga dig om lite olika situationer som jag upplever kan vara ganska vanliga inom ungdomstennisen idag. Och vad dina råd till föräldrarna eller spelarna skulle vara i så fall. Det första scenariot här tänker jag är att om jag som barn känner en press att inte förlora med rädsla för att det är pinsamt gentemot mina träningskompisar till exempel. För det är motståndare jag förväntas vinna mot. Hur ska jag tänka då?
Jättebra fråga, och jag tror den är väldigt, väldigt vanlig i många idrotter. Om jag står och ska spela en match och jag tycker det är pinsamt att förlora inför mina polare, jag bara repeterar det så jag hörde rätt. Så vad har jag lagt min motivation är att jag blir hotiverad egentligen. Jag vill ju inte göra bort mig istället för att jag vill vinna.
Ja.
Bara där har ju mitt språk ändrats. Så ifrån att jag vill spela mitt bästa så ska jag helt plötsligt inte göra fel.
Ja, exakt.
Ja. Ja. När jag nu säger till mig själv inte göra fel, vilka bilder ser jag? Jag ser alla erfarenheter när jag tidigare har gjort bort mig, eller hur?
Ja. Ja.
När jag ser de bilderna, vilka känslor kommer jag känna?
Ja, någon form av rädsla, nervositet.
Jättebra, rädslor, nervositet.
Mm.
Så nu redan innan kommer jag känna rädslor, nervositet. Varför? För jag såg bilden. För jag hamnade utanför mig själv och tänker jag vill inte göra er besvikna.
Mm.
Eller jag är rädd att göra er besvikna.
Ja, exakt.
Vilket gör att jag känner nu alltså rent kemiskt har jag kortisol i kroppen.
Ja.
Så jag kan inte prata bort det här än. Utan nu har det ju redan hänt. Och då kommer frågan, vad gör jag då?
Mm.
Det första jag säger är att man bara blir medveten om det här. Att oj, jag var där ute. Jag säger att jag inte ska förlora.
Mm.
Vad vill jag då?
Ja, jag vill ju vinna. Eller
ja,
vad tänker du?
Om jag hade frågat dig.
Ja.
Och här står du och säger, jag står bara och tänker jag får inte göra bort mig för de andra.
Ja.
Ja. Vad hade jag frågat? Linus, vad vill du tänka då?
Ja, det är en bra fråga.
Alla ni som inte ser Linus nu var att han tog ett stort fett andetag. Och det är jättebra. Det är det första man ska göra. För då byter du tillstånd. För när vi är nervösa och ska prestera för andra,
ja, det är så jag känner nu. Nu måste jag prestera inför dig här.
Tack, du ska prestera inför mig. Det som händer då är att andningen går upp i bröstet och vi håller andan. Varför då? För nu ska jag springa ifrån trigen eller slåss.
Ja.
Istället för att du går ut och gör ditt bästa. Vad var det då? Det var ju, för det vet du ju redan innan, det är när du rör
fötterna.
Ja. Precis, för då gör du ditt bästa.
Mm.
Så när man vet om de här grejerna så säger jag, ah, där tänkte jag göra den där. Och det är då jag kan se en stor fet stoppskylt. Så jag stopp. Och istället för att ta bort tanken, för det är jättesvårt, så säger du, tack för tanken. För det är ungefär som vi har en liten funktion som vi ska kunna vaktmästarinna eller vaktmästare i hjärnan. Mm. Som vill hjälpa oss att slåss eller springa från tigen.
Mm.
Ja. Och då säger jag, tack för den tanken. Men jag behöver inte den.
Mm.
Sen gör du, vadå? Jo, du ställer frågan, för hjärnan kan inte låta bli. Det är, hur vet jag att jag gjort mitt bästa? Mm. Då har jag kämpat. Hur vet du att du har kämpat?
Svettats.
Så när du har svettats så måste du få svettas.
Röra på fötterna, tack. Till exempel.
Ja. Och ju fler gånger jag drar den jävla frågan till dig, till slut kommer du bara, ja, jag ska röra fötterna, jag fattar. Tack! Då har du byggt en stig i hjärnan.
Ja.
För det är den jag håller på med nu.
Ja.
Och det är ungefär som om du går igenom en djungel som är jättesnårig första gången med en kniv. Fick du gå nästa gång samma stig så är det lite lättare för du har ju huggit lite grann. Sjuttonde gången då kan du springa rakt igenom.
Mm.
Så funkar en tanke.
Ja.
Så 17:e gången jag frågar dig Linus, nu står du och säger så här, jag ska prestera inför de andra och jag är nervös. Så säger jag, vad kan du påverka? Hur vet du att du har gjort ditt bästa? Röra fötterna! Bra! Då är du med i matchen.
Ja.
Och, då händer det som händer nu, då börjar du skratta.
Mm.
Och så blir det så här, shit, jag har gått på det här tricket så många gånger. Varför? För du fastnade där ute att du skulle leverera för andra som du inte kan kontrollera.
Nej.
Och då känner man sig värdelös.
Ja.
Och hopplös.
Mm.
Mm. Men när du känner, kan du påverka dina fötter?
Just det,
ja,
det
då är du tillbaka hemma. Då är du där igen. Så det är inga nyheter, det är inte svårt det här. Det gäller bara att göra om och om och om igen.
Jag tänker ju att så här, för ett barn som är 11 eller 12 år, så är det kanske inte lika lätt att förstå att liksom, men vad kan du påverka och skit i de andra, du ska göra det du kan. Förstår du vad jag menar?
Ja, och då kan man säga, du, rör fötterna. För det tror jag en 11-åring fattar.
Okej, då ska man vara konkret i tipset.
Då är du konkret.
Okej.
Och fattar de inte då säger du, för helvete, rör fötterna.
Men sådana saker inom tennisen, och nu får du rätta mig om jag har fel, Linus. Du har varit med på tränare på banan och så vidare. Tycker jag det tränas väldigt dåligt på ibland på träningen, men på matcher, då helt plötsligt ska man träna det.
Mm.
Ja, att komma i det tillståndet. Det.
Mm.
Men det ska ju sitta automatiskt, alltså man måste väl träna på det på träning för att helt det ska sitta automatiskt på matcher.
Helt rätt.
Mm.
Så man hoppar över det här viktiga steget på träningen och så vidare. Tänka de här, ja, nu är det fötterna, men det finns andra, de där mussepiggörerna eller vad det är då. Träna på träningen. Mm. Men det, varför görs det i golf för mycket?
Ja, det, alltså man börjar ha en ny filosofi tycker jag inom golfen. Och det är ungefär att man kan träna rent tekniskt som jag gör fel. Så kan jag träna på min tekniskt dåliga sving och sen kan jag träna på min tekniskt bra sving. Och det är bara för att jag börjar, för ofta säger man ska inte träna på det som är dåligt. Ja, varför inte? För du känner igen det. Och då kan du rätta till det direkt. Om jag ska ställa frågan till dig nu, Linus. Om du tänker bara, nu ska jag spela för alla andra och jag får inte göra bort mig. Om du bara går in i den tanken nu.
Ja.
Vad känns det i kroppen då?
I magen tror jag.
Okej. Okay. Nu tänker du så här, nu ska jag gå ut och spela och ha kul och bara röra fötterna och göra mitt bästa. Jag är svinnöjd över mig själv efter matchen.
Ja.
Mm. Hur känns den känslan?
Nej, men lite mer befriande.
Vad innebär befriande?
Lite mer lätt i kroppen.
Ja. Det jag kan säga som jag ser som inte syns i en podd, det är att axlarna går ner när Linus tänker, nu får jag göra mitt bästa.
Okay,
som du beskrev, befriande.
Mm.
Och det här är olika. Och det som Gusten säger, träna då ett helt sätt och bara tänk, nu ska jag spela för alla andra.
Mm.
Spela ett helt jävla sätt. Spela för alla andra. Ja. För Gud och alla föräldrar som finns i hela världen som står och skriker på läktaren. Spela med det. Och så känn hur det känns. Mm. Och sen spelar du ett sätt där du bara spelar, nu ska jag göra mitt bästa. Ja. Märker du då att du spelar bättre när du tänker på vad alla andra. Ja, men kör på det.
Mm.
Känner du att du märker att du spelar bättre och tänker på dina fötter och gör ditt bästa, kör med det.
Mm.
För vi är olika. Mm. En del kanske går på hotivation och en del motivation.
Just det.
Och jag tror precis som Gusten, tränar under träning.
Mm.
För du, jättemånga tag golfarna står ju och slår golfbollar.
Ja.
Och då kommer ju frågan, aha, tränar du för att träna eller tränar du för att tävla?
Mm.
För de står och slår och liksom slår bollar. Och sen, är det här du ska slå på tävling? Nej, varför ska du träna på det då? Du ska alltid träna som om det vore en tävling.
Mm.
För annars blir det en sak, då blir man en träningsprodukt.
Just det.
Grym på träning, helt kass på tävling.
Ja.
För det är inte samma sak.
Nej.
Träna dig under press.
Ja.
Om det är under press du vill leverera.
Mm. Jätteviktigt ju.
Ja, för mig blir det helt logiskt.
Ja. Men det här stresspåslaget som sker i en matchsituation, det är ju svårt att uppnå på träning, tänker jag.
Ja, det är det.
Har du några bra tips för det?
Ja, det är återigen, kolla dina tankar, alltså går de utanför eller i? Alltså testa dig. Skräm upp skiten av dig själv.
Mm.
Det är ju det man gör på under press. Och lyssna på din röst. Alltså egentligen är det bara börja bli nyfiken. Och vet du det, testa då. Skoja med dig själv.
Ja.
Och det roliga med ordet nervös, det är ju egentligen ett verb, det är ju en aktivitet. Man kan ju säga, nu är jag nervös, ungefär som, nu hoppar det på mig, nu är jag nervös, nu försvann det.
Uh-huh.
Jag måste ju göra någonting för att bli nervös, känna känslan av nervositet, right? Med andra ord, jag måste se en bild när jag går i skogen, jag ser att jag slår ut bollen eller jag får ont i magen eller vad det är. Då är det väldigt intressant, skulle du kunna bli nervös nu?
Nej, alltså jag har blivit lite nervös när du ställt frågor till mig här. Att jag ska svara fel. Men annars nej. Jag känner mig ganska bekväm.
Nu ska du upp i skala 1-100, ska du bli nervös nu. Titta på ögonen så blir nervös. Kan du bli nervös nu? Utan att skapa, utan att säga någonting. Du får inte se någon mer bild. Du bara titta på mig nu. Kan du bli nervös nu utan att skapa någon bild?
Nej.
Med andra ord, det går inte. Med andra ord, då ska jag fråga så här. Wow, Linus. Hur gör du för att bli nervös? Vilken bild måste du se in i hjärnan? Du måste ju se en fantasibild.
Mm.
Ja, om du skulle bli nervös, vilken bild skulle du se? Om vi tar tennisen.
Jag vet fan inte alltså.
Nej. Och om du visste, vilken röst tror du har när du är nervös? Pratar du mer, tystare, högre, fortare, långsammare? Du måste göra någonting specifikt som hjärnan kodar. Nu är nervös och ska springa från tigen.
Jag skulle nog prata fortare, tror jag.
Fortare, så du pratar snabbare och fortare. Ser du bilden när det går bra eller mindre bra, tror du? Eller ser du bilder utifrån läktaren? Eller från andra spelare? Eller genom dina egna ögon?
Nej, men jag ser ju när det går, när det blir ett stressat läge, när det börjar gå dåligt i alla fall.
Ja, och hur ser du det? Ser du
jag tror, utifrån, ja, jag tror utifrån
som en filmregissör.
Ja, jag tror det.
Okej. Okay. Om du slår en svinbra forehand, ja, ser du genom dina egna ögon eller utifrån?
Nej, ja, då ser jag nog från mina egna ögon.
Åh, oh, titta här. Då vet vi, då kan vi börja lägga ett pussel. Så ja, när du ska bli nervös, då ja, måste du prata fortsatt, ja, snabbare. Prata jättelångsamt nu då. Mm. Och så tänk att du ska bli nervös. Och så ser du igenom dina ögon.
Ska jag göra det nu?
Ja, prova. Ja. Bara in i huvudet, ja, i din fantasi. Du behöver inte prata fysiskt, ja, men bara in i huvudet. Prata långsamt och så ser du igenom dina egna ögon. Mm. Var kvar i dig själv. Så ska jag gissa att du har oerhört svårt att bli nervös.
Mm. Mm. Ja, men det stämmer nog. Ja.
Med andra ord, din hjärna har lärt sig hur du ska bli nervös.
Ja.
Så då ska det är man liksom... det jag menar, när man tränar på de här bitarna, varför inte, för du, din fråga var så här, det är svårt att komma upp i skarpt läge.
Ja.
Nu går jag tillbaka till den frågan. Hur du ska göra, det är att du ska träna dig och se dig utifrån och prata fortare med dig själv. Tills du blir medveten, shit, jag pratar ju fort med mig själv.
Ja.
Jag ser mig utifrån nu. Mm. Tills du är så klar på det och säger, wow, nu är jag där, vad gör du då? Bara det att du tar ett djupt andetag, ja, som du gjorde förut, eller gungar på fötterna, för då är du i kroppen på en gång, och ja, ser du genom dina egna ögon, ja, så börjar du prata lite långsammare. Ja. Och ställer frågan, hur vill jag spela? Jo, jag vill göra mitt bästa.
Mm. Ja, jag förstår.
Det stämmer så rätt. Ja. Ja. Jag säger så precis likadant från läktaren när jag spelade dåligt.
Ja.
Och från mina egna ögon när jag spelade
bra. Ja, det var så.
Otroligt.
Okay.
Men du satt chockad och
tittade. Ja, jag har inte tänkt på det så.
Och det här handlar om, den här podden heter Coach Augusten, fast han inte vet om det.
Ja, det var fascinerande. Så aha-upplevelse, verkligen. Ja. Det får man någon gång då. Det här var riktigt aha-upplevelse. Ja.
För då kan man ju träna på det, på ja, träning liksom.
Och då är det, ja, exakt.
Ja. Ja, det är bra faktiskt.
Och när
bra,
du vet det, då är du inte rädd för skarpt läge.
Ja.
Du är inte rädd för det vi är rädd för är oftast det okända.
Ja.
Att vad händer nu när jag är i skarpt läge?
Mm.
Ja, men du vet ju vad som händer. Det är att jag hamnar utanför och pratar fortare.
Ja, ja. Ja, skitbra. Vi tar nästa liksom, lilla scenario här. Om vi, nu är det liksom för en förälders, ur ett föräldraperspektiv. Om mitt barn spelar en tennismatch och det kanske går mindre bra och barnet börjar liksom gråta under matchen och var helt förtvivlad så här. Vad är dina råd då till föräldern? Hur ska man agera?
Oj, vad svårt. För det första vill jag nog säga att det är väldigt, väldigt individuellt. Både från vem är barnet och vem är föräldern.
Mm.
Akta mig noga för att säga vad som är rätt och fel här, för det kan jag faktiskt inte. Som förälder själv är jag världens curlare. Jag hade sprungit ner och bara pussa, för att jag då blir rädd att ta hand om läskiga känslor. Om barnet själv... jättesvårt att säga. Jag tror att det här är, på lång sikt, så tror jag att det här är väldigt viktigt att prata med barnet innan. Vad gör vi om det händer?
Okej.
Okay. Återigen, jag tror jag går till ordet kontroll hela tiden. Mm. Det är ungefär som när man har småbarn, om jag får berätta en liknelse. Oftast, jag ska ta August, min son, en av mina tre. Men när vi gick in i en sån här leksaksaffär,
mm,
ja, hur mycket vill andra ha där inne? Typ allt. Ja. Och då när man ska köpa, jag glömmer aldrig, vi ska köpa en present till Simon, han ska på födelsedagskalas.
Mm.
Ja. Så går vi in i den affären och jag ser ju då i min fantasi, ja, jag vill ha det och det. Och så säger jag nej och så blir det ett jävla tjafs. Då tänker jag så här, nu ska jag träna August och hålla löften.
Mm.
Så innan vi går in i den här affären så säger jag, August, den här gången vi går in ska vi bara titta. För nu ska vi köpa present till Simon, inte till dig, okej? Okay? Och då som alla barn som är 4 år säger man, och så säger jag, upprepa. Han bara sa det, så, tills han kunde upprepa. För jag vet, har inte han upprepat, då har han inte lyssnat. Och då har jag ett helvete i vilket fall. Så det här för min skull, till att börja med. Och jag sa, jag kommer inte gå in förrän du har sagt, det är bara till Simon vi ska köpa en present. Jag går inte in. Finns inte en chans jag hade gjort det. Därför jag var stark. Han har sagt ja, så går vi in. Tog 17 sekunder. Pappa! Så jag kunde, så August, kommer du ihåg vad vi lovade ute? Ja, just det.
Jag har aldrig haft ett tjafs med August med en sån här grej.
Okej.
Nu är han lite äldre. Men i alla fall. Det intressanta är det. Jag tror att om man som förälder har barn som gråter på tennisplan, så hade det varit väldigt bra, hur vill barnet att jag ska agera som förälder? Mm. Om barnet säger pappa, om jag, eller mamma, om jag gråter, lämna mig i fred, eller kom snälla och ge mig en kram, mm. eller gör vad som helst. Mm. För tennisen för mig, ursäkta nu, mm. jag vet att det är det viktigaste i livet för vissa, men för mig är det inte det. Och jag hade sagt, barnet är alltid nummer ett. Mm. Barnets känslor i det är nummer ett. Mm. Och den kramen och kärleken för att personen är mitt barn är viktigast. Mm. Prestationen är helt sekundärt i det här. Mm. Det är det viktigaste. För det som har hänt när man gråter är att man är rädd. Det är något som är läskigt. Mm. Och man ska ju aldrig, ett trauma skapas av, som jag har förstått det, två saker. Det ena att det är läskigt. Mm. Och det andra är att man är otrygg. Mm. Det innebär att om jag ska ta en liknelse, om jag, som jag fick höra, om jag är 5 år mm. och så ser jag en gris slaktas och jag är uppvuxen på gård mm. och jag har lekt med den här grisen, så är det jätteläskigt. Mm. Ja. Och jag står ensam så är jag otrygg. Mm. Det skapar bildkänsla, ett minne av trauma. Mm. Men om jag står och tittar på den här grisen och håller liksom 5 år, är det läskigt, men jag håller handen på min morfar.
Just det.
Då har jag en kanal till att jag känner mig trygg.
Ja.
Då blir inget trauma. Det är fortfarande läskigt, men det är inget otrygg, för jag var trygg i det.
Just det.
Det innebär att när vi nu går tillbaks till tennis, när ett barn gråter på en tennisplan, mm. om det är läskigt det som händer och känner sig otrygg, då skapas ett trauma. Då behöver det barnet trygghet mer än något annat. Så ser jag det.
Det stämmer säkert. Men jag tänker också att det kan inte också bero på en besvikelse att saker inte går som barnet har tänkt sig. Och då tänker jag att är det inte en form av livs liksom utbildning att lära sig hantera besvikelser?
Jättebra, och det är det här jag menar, att alla barn är olika, alla föräldrar är olika. Det beror också på åldern. Är barnet 27 så kanske är annorlunda än när man är 7.
Ja.
Jag vet 27-åringar som också gråter för att de inte lyckas vinna.
Absolut.
Så att det som du säger, det är ett livsgrej att lära sig hantera motgång. Frågan är hur vi gör det.
Mm.
Och jag vill isolera prestationen för sig, och jag vill, för frågan om jag förstod det rätt kom från en förälder, men det var min gissning.
Ja, exakt. I det här exemplet då.
Och kommer den från en förälder är, hur ska jag hantera när mitt barn står och gråter? Så har jag sagt 100% trygghet först.
Okay.
Hur man skapar trygghet där, det tror jag individuellt. Alltså, barnet kanske absolut inte vill att jag ska komma och ge en kram, för det är ännu mer mm. pinigt. Men då kanske det är som att den här personen behöver träna tennis och kanske inte ska spela match eller mm. de här bitarna.
Mm.
Tills personen, barnet är mogen för det.
Mm. Mm.
Eller att jag sitter nära med en stol så hon eller han känner trygghet av att jag sitter nära.
Mm.
Och då räcker det. Jag behöver inte gå in på planen.
Nej.
Men bara en blick att jag ser, liksom att jag är där som förälder.
Ja.
Kan vara skillnaden som gör skillnaden för ett barn i att det kan, läskigt får det gärna vara, för det upplever jag, det ska vi lära oss att hantera.
Ja.
Otrygghet är något helt annat.
Jag är med.
Mm. Så att jag särar på de två.
Mm. Just det. Ja, det är bra. Sista liksom exemplet här då. Jag är ju tennistränare också. Och ibland upplever jag att när man vill jobba med en spelares teknik, så i början kanske inte liksom resultatet blir det tilltänkta. Spelaren missar mer än vad han gjorde innan, men man tänker att det är en process man går igenom. Men för spelaren är det inte alltid lätt att tänka att om ett halvår kommer det vara bra, eller om ett år så blir det här bättre än förut.
Mm.
Har du några tips på hur man kan få med spelaren på tåget i att liksom jobba med processen och se det långsiktiga i det?
Ja, jag tror att det som är viktigt är att man kan se framgång.
Mm.
Och det innebär, som tränare hade jag brytit ner det på mycket mindre bitar. Och det innebär att jag får väldigt tydlig och klar som tränare. Det önskade läget är här. Du ska slå en forehand så här.
Mm.
Och så ser man en bild på det. Man kanske visar någon, till exempel Gusten. Så här ska en forehand se ut. Och så säger man, och här är din, och så filmar man i din forehand idag.
Ja.
Då har man ett nuläge och man har ett önskat läge. Mm. Och så säger man, nu ska vi under tid ta den här steg för steg för steg för steg.
Mm.
Det första steget, det är att du har balans. Jag kan inte tennis, men om det är balans på fötterna och du står så här i ursprungsläget, här är, och så delar man in den här i 10 delar eller var 5 delar eller vad du är. Och säger, när du steg 1, när du är klar där, då kan du dra tillbaks racketen så här. När den är färdig, då går vi till steg 2. Bam, bam, bam. Så man är väldigt tydlig och klar, när går jag till nästa steg. För då säger hjärnan, fan, det där vill jag fixa. Och då skulle jag gissa att den går betydligt snabbare än liksom, om man inte, om man är luddig i processen.
Just det.
Det är den ena biten, den är rent tekniskt fysiskt.
Ja.
Det man kan dessutom göra rent mentalt, det är att man jobbar med, eftersom jag bara varit inne på bilder och känslor, det är att du skickar med den här eleven, så här ska din serve se ut. Hade personen varit under 7 år, då kanske jag inte ens har gått de här stegen. Då har jag bara sagt, här har du en film hur jag vill att det ska se ut. För upp till 7 års ålder så verkar hjärnan bara ladda ner program. Den går inte på repetition. Den, alltså varför, om man nu blir teknisk här, men hjärnan har en annan frekvens upp till 7 år.
Okay.
Vilket att den bara laddar ner.
Mm.
Det är därför det är ett helvete att spela memory mot unga barn. Man kör skiten av det. Men, och upp till, sen vid 7 år så ändrar hjärnan och får en annan frekvens, vilket gör att vi lär oss av upprepning.
Ja.
Det är därför man har alfabetet A, B, C, D, A, B, C, D. Så upp till 7 hade jag bara gett dem en film. Så här skulle du slå det.
Okay.
Efter 7, då har jag mer sagt, så här kan några steg se ut. Tekniskt. Att de får se filmer på det innan de somnar. Dessutom mentalt kan de se andra, men de ska också se sig själv. Och det många har gjort rent i min värld, helt pucko i mental träning, det är att man tror att man ska se sig och visualisera, vilket man ser en bild, så ska man se sig själv vinna.
Mm.
Ja, det hjälper inte ett skit egentligen. För att det är nästan så att det föder mer ångest. Jaha, jag ska se mig på en prispall, men jag slår ju en svindålig backhand. Ja, det har ju inte hjälpt mig att vinna.
Nej.
Alltså, när man bygger mental träning och visualisering, så behöver du både se en prispall, om du nu är det du vill se, att du har vunnit en turnering, Wimbledon. Men du behöver se varje match. Du behöver också se hur spelar du under tiden. Som jag ska spela mot dig, Linus. För att jag ska göra mitt bästa, så kan jag se om jag nu hade drömt att jag ska vinna över Linus. Sen ser jag mig själv som du gjorde. Ett, som regissör från läktaren. Jag ser Kjelle spela väldigt bra. Jag ser Kjelle röra sina fötter. Jag ser han kämpa och svettas. Sen ser jag Kjelle i starten av matchen, när han kommer ut. Så nu har jag sett slutet. Jag har sett några bollar i spelet. Inte varenda boll, men några bollar. Och jag har sett honom i starten. Sen går jag fram igen. Ser honom spela och så slutet. Där har jag byggt en stig i djungeln. Hur jag vill ha det, hur jag gör. De som bara ser slutet, då säger hjärnan, hur ska jag återkomma det? Det är löjligt. Jag kan se mig som miljonär, eller jag ser mig vinna Wimbledon. Men det finns inte en strategi hur fan jag kommer dit. Det föder ångest.
Ja.
Så för de flesta gör med mental träning, det är ångest. Det är pucko.
Okay.
Du kan dessutom bygga in när de slår på din svaga. Nu har inte du några svaga punkter, men om du hade
haft Gusten hade det.
Gusten hade. Jag slår svinhårt på hans backhand. Ja, och så gör jag det. För att ni skruvar in den skruven. Då. Men om jag nu gör det, och vi säger att han är lite dålig på just den. Det han kan göra när han kör mental träning, det är att han ser sig från läktaren först. Jag ber om ursäkt, jag missade det. Men han ser sig från läktaren först. Någon slår på hans backhand. Och så ser han, det är egentligen hans svaghet, men han ser sig stark med rätt fotarbete, slår en skitbra backhand tillbaks. Sen vad han gör, då har han byggt den filmen som regissör. Vad han nu gör i steg 2, det är att han flyter in, för det är så han gör när han spelar bra. Då flyttar han in och så ser han sig själv genom sina egna ögon, som skådespelare, just slå det slaget han såg sig själv utifrån. Direkt. Då har han byggt filmen utifrån, inifrån, på hans svaghet som blir hans styrka. Vad hjärnan säger nu, det är att jag inte är rädd när det går på min svaghet. Och jag vet hur jag lyckas. Och det gör att helt plötsligt börjar känna, vadå? Jag kan börja känna självförtroende. Jag är bra på det.
Man har vänt på det liksom.
Ja, och det är mental träning. Mental träning är inte att se sig på en pall och så hoppas. Ja, men för fan. Alltså, do or die, no fucking try. Alltså någonstans, bara se sig hoppas, som tyvärr så många har fått lära sig. Det ger ju, det här är ju en aktivitet.
Du låter nästan förtvivlad nu.
Ja, för jag har träffat så många som bara har sett sig lyckas och så funkar inte det. Och i min värld är ingen skillnad på tennis och livet. Ja, jag vill se mig själv i ett lyckligt parrelation. Ja, har du sett dig själv, förbättra dig själv då? Lyssna mera, bry dig om, vara närvarande, bla bla bla, eller se mig själv smalare. Du kanske borde se hur du gör. Alltså det är processen som är så viktig. För det är där hela belöningssystemet med dopamin ska ligga.
Då är vi inne på delen här med lite frågor som vi fått in från spelare och föräldrar i Små Lirare och Team Klein. Så och jag tänker att här kan ju givetvis du själv svara, men även du Gusten kan ju sticka in om du har något att komma med. Första frågan, hur ska ett barn agera om motståndaren fuskar?
Gusten, den får du.
Vad säger ni där?
Jag tycker att det är så som att det var inte jag som skrev den här frågan.
Vad du själv för erfarenhet i Tadena?
Nej, jag vet inte. Man blir, jag kommer ihåg, man var arg och irriterad över dem som fuskade. Sen så har man ju försökt med att de som har varit är små lirare och client players, de ska inte fuska. Så att där har ju planen blivit ganska mycket större ibland för dem än vad det är för motståndaren. Och till slut har man ju nästan fått säga till dem liksom att du fuskar ju som dömer ut allt. Ja. Eller så, alltså, så, som aldrig dömer ut liksom. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga där till barnen. Jag tycker det är jobbigt när det händer. När man vet liksom att om en son eller någon från Små Lirare ska möta någon som fuskar, så jag har en liten dålig känsla ibland liksom, både som förälder och ledare liksom. Nu kommer det att bli jobbigt för barn. Och vilket är fel, så ska det inte vara givetvis.
Ja, nu är det intressant att höra vad du säger här, Kjelle.
Jättesvårt, jag förstår, jag kan inte det här riktigt, men om jag förstår det rätt så dömer spelarna själva på sin egen planhalva, om jag förstod det rätt då. Och man får inte gå in som förälder eller någon utestående, utan det är barnen själva som avgör det här.
Och blir det tjafs så kan ju en tävlingsledare utifrån läktaren ibland komma in och försöka medla då liksom efter ett tag, om de märker att de kommer inte överens.
Men det är ju många barn som är så snälla som inte vågar ta det här tjafset ens en gång. Så man bara ser liksom, de lider av... En del vågar ju stå upp ändå och ifrågasätta domslut, men det gör ju inte alla. Så ibland ser man ju vissa matcher, det är ju 5-6 poäng liksom som går åt fel håll mot vad det borde ha varit, på grund av att en av spelarna är för snälla.
Vad finns det för system rent, jag tänker utanför, om jag zoomar ut en bit, vad finns det för system om man märker att här finns en person som oftast verkar då fuska, vad det nu är. Om man efter matchen rent kan lämna in någonstans, jag upplever att den här personen dömer fel. När den personen har fått 5 sådana anmälningar, då är det banne med en tävlingsledare som sitter med.
Det så det borde vara. Och i vissa amerikanska tävlingar har förstått också det, att man om det är en tävlingsledare som ser alla matcher, och om tävlingsledaren ser att någon dömer fel så får de varning, sen får de poängstraff, sen blir de faktiskt utvisade.
Ja.
Men i svensk tennis så fungerar det inte så. Utan jag vet inte ens hur det är, om tävlingsledarna är medvetna om vilka som mer regelbundet fuskar.
Nej, för i min värld så skulle det vara som ett trafiksystem. Alltså, har du grön lampa då spelar du. Har du gul lampa då har du varning. Jag måste säga att det här måste ju vara inte barnens ansvar till att börja med. Det är föräldrarna och tävlingsledningens ansvar som säger, här dömer vi rätt och riktigt. Och att man säger inför varje match. Och är det så att det inte är det, då är det gult. Och är det gult och det blir återigen, då är det rött. Och rött innebär det här, då får man vara konsekvens. Det här är ju en uppfostrad grej. Rent etiskt. Jag upplever inte att det här har med barnen att göra. Barnen ska ju agera utifrån regler och normer. I min värld så heter det ramar och kramar. Man måste få kramar för det man gör bra, men det måste finnas ramar. Och tennisen som sport kan inte må bra av det här. Spelarna mår inte bra av att man fuskar.
Nej.
Då måste man ha ett bra system. Så det här upplever jag, det är tennisförbundet som får ta tag i det.
Och det är ju framförallt i yngre åldrar, då vill man ju ännu mer, eller man vill ju alltid vinna alla åldrar liksom, men där ser man ju att det funkar ju. Så fuskar någon gång, så fuskar man en gång till och sen så sätter man det system och så vidare. Och
jag upplever att det måste sättas en ram och att man talar om, så här spelar vi tennis här. Mm. Ibland kan man döma fel, rätt, men här så kör vi raka puckar.
Men om vi då tänker in i den specifika situationen, när matchen pågår, hur ska man agera som liksom,
då tror jag, men om ramen finns, då upplever jag att då får jag gå tillbaka till och säga okej, det händer. Då får jag bara säga, då får jag träna mig att inte störas, för då är jag just mer det. Hos motståndaren än hos mig själv. Och vad gör jag då? Vilken fråga ställer jag då, Linus?
Vad kan jag påverka?
Precis, och det är mina fötter.
Just.
Och så går jag tillbaka till mitt spel. Och ju snabbare jag gör det, ju bättre spelar jag.
Okay.
Det här är precis som i ishockey, att man inte blir förbannad på domaren eller vad det nu må vara. Man måste spela sitt spel. Och varför jag fokar på det jag själv kan påverka, mina fötter och mitt spel, det föder kontroll. Och kontroll föder självförtroende. Så vill jag ha självförtroende, då måste jag fokusera på saker jag kan påverka. Typ mina fötter och att jag springer och att jag spelar mitt spel.
Men är det inte så här också att om ett barn upplever att motståndaren fuskar och är rädd för att säga till, det är väl också en sån här sak man kan träna på träning. Och även att man som tränarna och så att man känner en trygghet liksom i att kunna agera då på matchen på ett rätt sätt.
Tycker jag är jättebra, alltså ha en timme. Och så bara säga så här, nu kommer jag döma ut. Fast den var in. Vad gör ni nu? Då får man torrträna, torrsim. Gå fram till nätet, vad säger du då? Hur säger du? Säg det högt. Låt alla få träna. Jag gjorde det här med golftjejerna vid ett tillfälle. Jag uppfattade att en av tjejerna hade fruktansvärt svårt att hålla takttal. Och då sa jag bara, då var vi också i Florida på ett annat läge. Så här, nu ska vi träna och hålla takttal. Vem har tränat att hålla takttal? Men det var det som var läskigt för henne. Men istället för att bara peka ut henne var alla tvungen att göra det här. En minut, förbered, vad ska du säga? För så är det läskigt. Men då, jag tror precis som du säger, Gusten, om jag tycker det är läskigt att säga jag vill inte ta konflikten, det är inte värt det, och så mal jag ner i min egen mage och så spelar jag sämre tennis och förlorar för att jag själv inte sa till. Så det behövs både utifrån från föräldrar, förbund, och inifrån hur tränar jag att göra det. Och när det händer, om jag upplever det, så behöver jag dessutom kunna veta hur jag går tillbaka till min egen. Göra mitt bästa.
Och det här är lite mer till dig, Gusten. Så här. Men sen menar ju vissa att vi i Sverige är lite för snälla ibland. Att det kan vara en form av förberedelse för att tävla utomlands. Att faktiskt möta sådana som fuskar lite eller osportsliga. Och att det någonstans behövs i Sverige också för att vara en förberedelse för det som komma skall. Hur tänker du kring det?
Alltså om man börjar det här i låg ålder, alltså jag tycker man ska försöka skapa så mycket trygghetsmiljö som möjligt i ung ålder, till man kanske blir 12, 13, 14 år och känner liksom att på banan då känner man sig trygg och det ska inte förekomma så mycket fusk och så vidare. Sen när man är 13-14 år, då har man byggt upp sin både självkänsla och självförtroende. Man jobbar i grupp och tillsammans. Då tror jag det är mycket lättare liksom att kunna tackla sådana saker. Och att när man väl åker utomlands, just det där liksom att man är ute i en grupp och så vidare. Känner liksom att vi stöttar varandra här. Men det, och som Kjelle sa liksom också, att kunna träna på det också. Att någon träna en timme då liksom, att motståndarna fuskar, man vet vad man ska säga, man vet hur man ska agera och så vidare. Så man inte kommer till de här nya situationerna som det blir ibland. För man vet ju hur mycket ibland det fuskas.
Ja, precis. Bara fuskas så kanske lite så här, man psykas och nävar hit och dit och så vidare.
Men det är just på träning så jag tror man kan komma åt de här sakerna.
Tror jag jättebra. Alltså det är att vara förberedd på allt tok som kan hända. Jag tänkte på en gång, inte minst Davis Cup-finalen i Milano, så kommer jag ihåg att det var att om jag tror det var Magnus Norman som gick ut i första matchen, så sa man det att när han har matchboll så kommer de att släcka ljuset, vilket de gjorde. Och jag tänker, då spelar det ju ingen roll om de gör det. Det är nästan så att man tar det på skämt, för jag var förberedd på det. Är man inte förberedd, då blir det, vad är det här? Och så kanske jag förlorar. Och jag blir arg på det. Du har helt fel kemi i kroppen. Än, ja, men det är ju nästan, kom igen då, släck. Alltså det blir en annan grej. Och det är samma med nervös. Här ska det nervösas. Alltså, om man vänder på den. Jag har inte mött en person än som går in för med glädje och nervösa sig och kan bli nervös. För nervös är ett verb. Man nervösar sig. Och när man vet hur man gör, lägg av då. Eller så säger du, här jävlar ska det nervösas. Och samma är det med fusk och allt det här. Ja, men fuska på då. För den som faller i den, det är du. För jag vet, ditt samvete kommer. Den är din business, inte min. Min, du gör mitt bästa oavsett vad som händer där ute. Alltså hyr in folk som sitter med kastrullock och slamrar och grejer och buar och kastar tomater. Ja, men gör det då. För vad är det värsta som kan hända då?
Nej, då är man förberedd på det, helt enkelt. Kjell, en fråga till här. Hur boostar man sitt barn runt 10, 11, 12 år att tycka om utmaningar?
Fråga vad som finns på andra sidan av en utmaning. Alltså om man gör en, för det första får man fråga vad är en utmaning. Och om jag bara lyssnar på ordet så är det ju mana ut. Mana ut ur vad? Det man oftast är komfortabel med. Om jag vet vad som händer, då är jag ju comfortable, jag är komfortabel. Så utmaning, då manar jag någon utanför där och det är ju läskigt då. Och då kan man fråga sig, vad vinner man på det? Och då tror jag man behöver liknelser som barn. Det beror på vilken ålder, men det är ungefär som att cykla. Det är svinäckligt i början att cykla. Men i och med att jag ser andra cykla, så vill jag också cykla. Och då är jag villig att ta risken att ramla, för jag vill så gärna lyckas. Det på andra sidan av en utmaning finns en belöning som jag kan. Och kan jag peka på den om och om igen och liksom göra den här utmaningen så trygg som möjligt. Att det är kul. Till och med säga så här, men får jag fråga, hur många försök fick du när du skulle lära att gå?
Rätt många, nu minns jag inte riktigt. Nej, men
sa dina föräldrar, du får 28, sen ska du fan med, sen vad ska grannarna säga? Nej, det är inte 28. Du får hålla på tills det funkar. Det innebär, som jag tycker är fruktansvärt bra, jag höll en föreläsning uppe i Västerås och efter så kom en kille fram och så säger han, jag är idrottslärare och jag jobbar med speciella barn som har lite tufft med olika handikapp. Och så skulle han ha en grupp med unga tjejer, vad jag förstod, de var inte så himla gamla, och han skulle ha dem i simhallen. Så går han över skolgården till simhallen och så frågar han en av de här tjejerna, kan du simma? Och då svarar hon så här kvart, det kan jag. Och han blev förvånad och säger, va? Kan du simma? Och då stannar hon upp och så säger hon så här, ja, jag kan simma. Jag har inte bara lärt mig än. Det är så jävla bra. Precis så är det med en utmaning. Om någon har en utmaning och det är tufft, det är bara, säg bara så här, jag har inte lärt mig. Ta bort det förbannade misslyckas, lyckas. Säg, du har inte lärt dig.
Nej, den är bra.
Det är jättebra.
Gusten, du jobbar ju också mycket med utmaningar, har jag förstått, med små lirare och även i Klein Players. Hur gör du för att liksom motivera spelarna till att gilla det?
Nej, men alltså, den första gången vi hade små lirare, det var ju för nästan för 9 år sedan. Och då byggde ju hela den här träffen då på att det ska vara många utmaningar. Det skulle vara rundtennis, det skulle vara skoinnebandy och det skulle vara stafetter och allt vad det var. Men för det första så byggde jag i lag. Då. Så att det var 2 olika lag. Och sen så gjorde jag massa olika utmaningar. Så de hann ju knappt att deppa då om de missade någon. Fick någon förlust då, för det var nästa utmaning och nästa utmaning. Och så samlar man poäng till laget då. Sen då, ju äldre de har blivit, desto mer individuellt har jag gjort de här utmaningarna då. Fortsatt i lag och så vidare då. Men att det matcher och mer tennisrelaterat och så vidare då liksom. Men jag tror det där liksom att hitta massa olika utmaningar. Det kan vara frågesport och det kan vara vad som helst liksom. Där man, för det som jag har kommit på, det är ju, eller, som man vet också, liksom, vissa är ju bättre på en sak och vissa är bättre på andra saker och så vidare då. Men också det där liksom att prata mycket med gruppen, att få dem att förstå allas lika värde, att man respekterar varandra, den här ödmjukheten och så vidare, att de stöttar varandra. De bästa coacherna, de är bättre coacher än vad jag är, mot varandra i alla fall alltså. För att om det är någon som ser lite besviken och ledsen ut, så det, har det ofta varit att någon kommer fram liksom och klappar axeln och så vidare, eller på något annat sätt som de inte ens tänker på då liksom. Så att det blir naturligt det där. Och just det där att det gör inget om du misslyckas med utmaningen. Vi älskar det lika mycket ändå. Det är något som jag tror bygger mycket på liksom det här snacket innan träningar, efter träningar. Och att man känner som sagt respekten för varandra.
Läckert.
Jag vill bara ge Gusten en komplimang. Alltså det, jag har ju följt dig så många år, Gustav, och jag tycker det med hela här Team Klein och hela det som ni i er grupp har gjort, som jag vet att du mycket startade med för många år sedan. Alltså det är så jävla imponerande hur du har byggt utifrån en trygghet och team, ödmjukhet, som jag upplever, det står väldigt mycket för vem du är i identitet, så har ni byggt mycket hela kring det. Och jag tror att så många skulle må bra i de flesta idrotter i Sverige och härma det initiativ som du tog för så många år sedan. Så att skapa, att inte bara tennis utan ni spelar runt ping. Så om jag minns rätt spelar ni schack och det var massa såna här grejer, även om ni gör det fortfarande på den tiden, jag vet att ni gjorde det. Och jag tycker det är genialiskt, och det är all cred till dig. Jag vet hur oerhört tävlingsmässig du är. Jag har faktiskt spelat FIA med Gusten och det är fan ingen fest, kan jag säga. Han gillar relation. Han ser så jävla snäll och timid ut, Gusten. Men det är när man spelar FIA då kommer han. Och det är det här som är att du har växlat om och gett med hela hjärtat. Alltså hela tennis Sverige har ett föredöme i dig där. Och jag vill passa på att ge dig cred för det. Och jag hoppas att hela tennisförbundet säger wow och härmar. För att tennis i Sverige skulle må extremt mycket bättre många generationer fram och ta dina kunskaper till sig. Och era, för jag vet att ni är team.
Tack.
Och då får vi ju passa på att hylla dig också, Kjell. Det är otroligt inspirerande och lärorikt att prata med dig nu och att följa dig tidigare också. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och ta dig tid. Och tack Gusten också för att du styrde upp det här.
Tack.
Och vi fick ju några böcker av dig också som vi ska ta, och vi får hitta ett sätt att låta ut på dem, Gusten. Vi kan väl säga att vi går ut med det på våra sociala mediekonton kanske.
Precis.
Hur man kan vinna de här böckerna. Så tack så mycket för idag.
Tack så mycket, Kjelle.